Hej och välkomna till den sista delen i vår predikoserie som har kallats Det första intrycket. Och vi har tittat på de första kapitlen i de fyra evangelierna i Bibeln. Hur börjar de sin berättelse om Jesus? Vad betonar respektive författare? Och vad kan det lära oss om Jesus? Och vad ställer det oss inför när vi läser och lyssnar till deras berättelse? I de förra predikningarna har vi sett hur Matteus, Markus och Lukas har betonat på olika sätt att Jesus är den Messias som Gamla testamentet har sagt skulle komma. Någon har berättat mycket om hur Jesus föddes, någon annan lite mindre, och alla har sagt att Johannes döparen förberedde för honom som är Messias, Jesus. Så varför skriver nu Johannes om Jesus då? Ja, vi får inte syftet i det första kapitlet. Men om vi läser hela boken och hamnar i kapitel 20, vers 31. Där skriver Johannes att det han har skrivit ner har till syfte att skapa tro på att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom honom ska ha liv i hans namn. Johannes stämmer alltså också in i kören om att Jesus är den utlovade Messias. Den som ska ge räddning till Guds folket och till hela skapelsen. Johannes menar att Jesus är på riktigt och att det är han som kan ge verkligt liv. Vad är då kärnan i den här predikan och Johannes evangeliets första kapitel? Jo, att Jesus är Messias. Återigen återupprepas det som vi har varit inne på flera gånger i de andra predikningarna. Att Jesus är Messias, den som för Guds folket och skapelsen till sin räddning och upprättelse. Johannes säger att Jesus är också Gud som kommer till oss som människa. Och det är avgörande att förstå att Gud blir människa i Jesus för att genom det rädda och befria oss till sann mänsklighet och gemenskap med Gud. Låt oss titta igenom texten i Johannes första kapitel. Trots att Johannes delar samma tro om vem Jesus är som övriga evangelier så får vi en helt annan inledning än i de andra evangelierna. Den är poetisk och den har ett djup i språket. Kanske kräver den att vi tuggar på orden ett tag. Kanske läser dem en gång till. För Johannes går nämligen tillbaka ända till skapelsen. Innan skapelsen egentligen för att presentera Jesus. Han skriver i begynnelsen. Var ordet eller fanns ordet. De här orden är en anspelning på Gamla testamentets ord och den första boken i Bibeln, nämligen första Mosebok 1:1. Där står det, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. I skapelseberättelsen skapar Gud genom att säga och tala ut sitt ord. Var det ljus? Johannes skriver här att Jesus är Guds ord. Han säger så här, och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Johannes påstår alltså att Jesus är evig. Att han fanns redan i begynnelsen och därmed är en del av vem Gud är. Jesus är då enligt Johannes beskrivning Gud själv. När vi ser på Jesus ser vi alltså också Gud. Genom Jesus lär vi känna vem Gud är eftersom Jesus är Gud och människa samtidigt. Vi brukar säga att i Jesus inkarneras Gud, blir kött och blod. Och det är helt grundläggande för tron på Jesus och vad han gör. Efter den här inledningen så får vi möta Johannes döparen. Även Johannes, evangelisten, skriver fram att Johannes döparen är viktig. Och Johannes döparen framträder själv tydligare här än kanske i de andra evangelierna genom att besvara ett antal frågor om vem han är. Och de frågar, varför döper du då om du inte är Messias och inte heller Elia eller profeten? Johannes svarar, jag döper med vatten. Mitt ibland i står en som ni inte känner. Han kommer efter mig. Alltså, han säger, jag är inte den utlovade Messias, utan bara någon som ska breda väg för honom. Och när han får syn på Jesus så säger han: se Guds lam som tar bort världens synd. Han säger alltså att Jesus ska ha den funktionen som Guds folkets offerlam till Gud hade i Gamla testamentet. Kortfattat kan man säga att offerlammets funktion var att ta på sig konsekvensen för synden, ondskan som funnits och det som begåtts, och återställa saker i sina rätta förhållanden, och för att folket skulle leva enligt Guds vilja i gemenskap med honom. Så Jesus är enligt Johannes döparen någon som ska komma för att försona, för att upprätta och föra tillbaka till gemenskap. Precis som Johannes ger Jesus en titel när han säger att han är Guds lam, så får vi nästa stycke veta att Jesus får ännu fler titlar av människor omkring sig, men också av sig själv. Och vi kan ana något om vem Jesus är genom hans titlar. Vi har redan hört att han är Guds lam, men han kallas också Guds son. Han kallas Rabbi, han kallas Jesus från Nazaret, Messias, Israels kung, människosonen. Och vi får här i nästa stycke, nästa avsnitt, möta lärjungarna som börjar följa Jesus. Och även lärjungarna ger Jesus olika titlar, såsom Guds son, Israels kung, Messias. Det ställer ju frågan till dig och mig: vem säger vi att Jesus är? Och Jesus inbjuder de här lärjungarna att följa honom. Några av dem undrar till och med vart han bor. Och Jesus säger inte då: jo, men jag bor där och där och det ser ut så här och så här. Han säger: följ med och se. Följ med och se. Samma uppmaning går till oss idag. Inte på distans få en beskrivning av vem Jesus är, utan också följa med och se själv. Men låt oss nu, efter den här korta överblicken över kapitel 1 hos Johannes, dyka in på en viktig vers. Och det är vers 14. Det står så här: ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet har vi redan förstått att det är Johannes ord för vem Jesus är. Och ordet blev kött och bodde bland människan, alltså kom till jorden, levde som människa. Men vänta lite nu. Om Jesus är Gud och samtidigt människa, är inte det egentligen helt orimligt? Hur kan något vara en sak och samtidigt något annat? Ett äpple kan väl inte vara ett päron samtidigt? Det är någonting som är något av ett mysterium, skulle vi kunna säga. Eller något som jag aldrig tror vi kommer fullt ut greppa. Men vi ska återkomma till det för att försöka förstå det lite bättre. Men framförallt förstå vad det betyder för oss att Jesus är människa och Gud. Det är nämligen så att det rymmer något grundläggande och viktigt som också bär ett underbart budskap till oss. Som vi läste är Jesus full av både nåd och sanning. Därför får vi Jesus tag på något viktigt om livet. Alltså Jesus talar sant om både hur livet är, dess skönhet, men också att det finns ondska och saker och ting som inte är rätt. Han talar sanning om tillvaron. Men eftersom han också är full av nåd, så inbjuds vi också till något som förvandlar det som nu är till någonting annat. Och liksom Jesus är full av både nåd och sanning, han har båda de sidorna, så har han också två olika naturer, Gud och människa, men i en person. Två naturer i en person. Jesus är människa och Gud utan sammanblandning, men ändå fullt ut förenat. Det är något vi brukar kalla en paradox. Man kan ju fråga sig: varför är det här egentligen viktigt? Varför kan vi inte bara tänka, men Jesus, han var väl en vanlig människa som var lite duktigare än alla andra? Eller han var nog egentligen inte människa, han var nog Gud bara med ett skal utanpå. Varför är det viktigt att Jesus är både Gud och människa? Därför att det säger något om varför Gud i Jesus blev människa, dog och återuppstod på ett kors. Kort sagt skulle man kunna säga att utan att anta det som Gud ville rädda, nämligen människan, så kan inte människan bli räddad eller förvandlad. Så Guds mänskliga närvaro i Jesus, det gör mänskligheten hel och förnyad. Gud utraderar inte det mänskliga, men uppfyller, förnyar och förvandlar det genom Jesus. Han raderar inte ut människan tillsammans med ondskan, utan förvandlar människan därför att han älskar henne. Gud är därför inte motståndaren till allt mänskligt, men han är det skapare och också den som återställer och upprättar det till vad det en gång var tänkt att vara, till verkligt liv. Det finns många olika sätt att tala om vad det är som händer när Jesus blir människa, lever på jorden, dör och uppstår. Och alla belyser viktiga aspekter, olika vinklar, och de kan tillsammans faktiskt hjälpa oss att bättre inse djupet i det som Gud genom Jesus har gjort. Ett sätt att säga är att Gud förvandlar genom Jesus den mänskliga naturen inifrån. När Jesus blir människa, alltså han antar själv vad som ska räddas, så förvandlar han också det. Därför att han går in i mänskligheten, förvandlar det inifrån. Livet för människan går från att vara något som är förgängligt, lagt under döden, lagt under förgängelsen, till att fyllas med liv som faktiskt består genom Jesus. Döden har fyllts med nytt liv därför att Jesus har blivit människa och dött, men besegrat döden genom att återuppstå. Genom Jesus återskapas upp människan till ett nytt förvandlat liv tillsammans med Gud. För det andra så befriar Jesus människan från ondskans makt. Jesus ger sitt liv till lösen för att människor ska bli fria från ondskan. Döden, som är ondskans yttersta vapen, kan inte hålla Jesus därför att Guds kraft är starkare än döden. Och Gud vinner i Jesus seger över döden och Satan genom att inte använda makt, utan genom att frivilligt ge sitt liv i rättfärdighet. Och när vi tror på Jesus, när vi låter honom vara herre i vårt liv, då får vi också del av den segern över ondskans makter. Jesus är för det tredje gåvan som ger människan frihet från skuld och skam. Bibeln är tydlig med att alla människor, även du och jag som kallar oss kristna, genom synden har orsakat andra skada. Vi har rubbat skapelsen i grunden. Och vi lever därför ofta med skam över oss själva på olika sätt. Men genom att människan deltar i ondskan och synden, så förstörs relationer både med Gud och med andra runt omkring. Och det skapar oordning i Guds goda ordning. Så Gud betalar därför själv av kärlek genom Jesus som gåva det pris som människans synd har orsakat. Och Jesus återställer detta genom att dö. Varför måste han dö? Därför att nytt liv kan bara uppstå då någonting annat dör. Titta runt omkring dig. Naturen är full av det. Processer av död som blir nytt liv. Material som dör, växter som dör, förmultnar och ger upphov till nytt liv. Så Jesus, han dör för att vi ska få nytt liv. Jesus återställer saker och ting i sin rätta ordning genom att betala för syndens konsekvenser. Människan kan bli delaktig i det som Jesus redan gjort. När han har blivit människa och återställer den här ordningen. Det är vad människan får del av genom Jesus frivilliga offergåva för vår skuld. Och för det fjärde, och det liknar det jag precis sa, så tar Jesus frivilligt människans straff. Alltså Jesus tar på sig den dom som människans synd gjort henne skyldig till. Ondskan, den måste straffas om det ska finnas en rättvis Gud. Att släta över och inte straffa ondskan vore ondskefullt i sig. Då finns ingen rättvisa. Men i sin kärlek sänder Gud istället sig själv genom Jesus att ta det straffet. Genom Jesus som frivilligt ger sitt liv blir människan inte dömd när hon omvänder sig till Jesus, utan friköpt, befriad, förlåten och upprättad. Grunden för Guds handlande genom Jesus är hans kärlek för att ge oss verkligt liv. Han blev människa i Jesus, inte för att utplåna vad människan är, utan för att ge henne liv, verkligt liv. Johannes skriver om just detta senare i Johannes evangeliet. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Föreningen mellan Gud och människa i Jesus öppnar en väg till gemenskap med Gud. Inkarnationen, alltså att Jesus blev människa, har att göra med frälsningen. Frälsningen som är frälsning till gemenskap, räddning till gemenskap mellan människa och Gud. En återupprättad relation. Genom Jesus har Gud upprättat just en sådan sann och rätt gemenskap mellan Gud och människa. Så frälsningen handlar alltså om upprättad gemenskap med Gud i ett nytt liv. Det är när människor kommer med sin längtan, med sin besvikelse och synd till Gud och vänder om till att upprättas, befrias, få förlåtelse och nåd och börja följa Jesus tillsammans med hans andra lärjungar. De har blivit del av ett Guds folk och dess frälsningshistoria som en gång kommer förvandla hela tillvaron. Så frälsning genom Guds nåd, genom hans självutgivande kärlek för oss, det är inte bara en skön känsla på insidan, utan det berör hela livet. Därför att det sätter allting i ett annat ljus. Det är att skifta synsätt på livet. Gud har i grunden förvandlat mänskligheten och hela tillvaron när Jesus blev människa. Och om inte Jesus är mer än bara just en människa, om han bara var en person som fanns en gång och som kommit med en del bra idéer, en del nice uttalanden, då är det ingen idé att följa honom idag. Alltså visst, det kan väl vara på ett sätt trevligt, men det är ju inget att bara bygga på. För om det bara handlar om lärosystem och kunskap, då kan det vara. Det är ju egentligen ingenting som förändrar något i grunden. För när allt kommer omkring så är de där teorierna inte mycket att hålla i. När ondskan, kaoset och utlämnandet till känslan av meningslöshet kommer. Om Jesus inte är någonting mer än bara moral och teori, då är det ändå upp till oss att till syvende och sist fylla det med mening. Och då tror inte jag att det finns någon egentlig mening. Därför att allt handlar bara då om att vi var och en för stunden känner eller kommer överens om någonting som vi tycker är mening. Det finns ingen annan grund än mig själv att bygga på. Och jag säger, det håller inte att bygga på, utan det är allt för bräckligt. Men eftersom Gud finns, finns det en mening med våra liv och med hela tillvaron. Därför att Gud är sanningen om mitt liv, om mitt liv i ljuset av hela tillvaron. Och efterföljelsen om Jesus handlar då inte bara om att acceptera ett antal fakta om vem Jesus är, utan det är att slå in på livets väg. Att söka Gud som är sanningen och att sätta min tillit, min grund till Jesus. Det är inte samma sak som att jag blir en viljelös robot som Gud styr. Nej, utan att jag med hela mitt liv och allt jag är överlämnar mig åt Guds kärlek och låter det få styra mitt liv i tron på att Gud är den han säger att han är. När han säger, jag är sanningen, vägen och livet. Det är att tro att det Jesus har sagt är sant och också vandra den väg han har visat. Det är en relation och det är något mer än bara teori. Det bygger på sanningen. Sanningen som är att Jesus blivit människa för att visa hur Gud är, vem Gud är, vad han vill. Och genom att frivilligt dö på korset av kärlek till oss så har han förvandlat hela vår tillvaro. Han har satt oss fria från dödens makt, betalt och tagit straffet för ondskans konsekvenser, förvandlat mänskligheten i grunden. Så Johannes påståenden ställer frågan till oss. Hur ställer vi oss till Jesus? Ordet som blev kött för vår skull. Han som är nåd och sanning. Han som blev kallad ljuset i mörkret. Guds son, Messias, Guds lamm. Han som har sagt, kom och se. Kom och följ mig. Amen.